Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Man behöver ju bara så här show up och bara hej, jag är gravid. Och sen finns det liksom en autobahn som kommer att ta hand om dig. Så här, men du kommer hit, du kommer göra dina koller så här ofta. Och sen hjälper vi dig och signa upp på ett sjukhus. Alltså, det finns ju som en hel organisation som tar vid när man är gravid i Sverige. Men här är det ju liksom, man får ju ta reda på allting själv.
Hej, hej, hallå, välkommen bästa du till Gravidpodden Vattnet går. Så kul att ha dig här, Campioni. Och det är jag som grundade den här podden för cirka 6 år sedan. Shit alltså, tiden går. Många kvinnors berättelser har vi hört genom åren. Både kända och minikända kvinnor har öppnat sina inre för oss på ett oerhört vackert och givmilt vis. Också många lyssnare har varit med i podden faktiskt. Och nu ska vi åka hela vägen till Phoenix i USA för att höra en av poddens lyssnare, nämligen Maria Linde, som är psykolog förlossning att delge oss. Vi pratar också om tvivlet kring föräldraskapet och den förändring som sker i livet när man får barn. Med oss har vi också barnmorskan Gudrun Abascal. Nu drar vi mot USA. Här kommer Maria Linde. Jag vet ju att du inte alls var speciellt sugen på barn. Hur gick dina tankar, du och din partners tankar där?
Ja, egentligen hade vi nog landat i att vi inte skulle ha barn. Och inte för att vi inte egentligen ville ha barn, utan mera livsstilen. Alltså, vi tyckte inte att det passade in i vår livsstil att ha barn. Men även det var ju först egentligen när jag träffade Jonas, som jag överhuvudtaget, då öppnade jag ändå upp för det. Liksom. Och jag kände bara direkt, liksom, eller inte direkt, men efter en tid att gud vilken bra pappa han skulle vara. Och gud vad det skulle vara fint att liksom få ha han som pappa till mina barn. Jag hade aldrig ens överhuvudtaget känt någon dragningskraft till barn innan det. Men så kände jag också så här, nej, liksom, vi var ändå ganska övertygade om att det inte var något för oss egentligen. Sen det är klart att frågan ändå accentuerades, eller vi var tvungna, tyckte vi kanske, att reflektera mer intensivt kring den när jag blev äldre, alltså någonstans där vid 37-38, för att liksom, för nu går tåget, innan det kunde man hela tiden göra, ja. Men skulle längtan efter barn uppstå så tar vi det då, men nu är det så här, nu är det now or never liksom, någonstans där innan 40. Så då intensifierade vi i alla fall diskussionen, men vi kom hela tiden tillbaka till att nej, liksom. Och också så här, för att vi tänker inte riktigt så här, så många tänker, ja men jag kanske ångrar mig sen, utan vi utgår ganska mycket från hur känns det här och nu. Jag tänkte inte så strategiskt, men så vet man ju vissa som gör att okej, jag kanske inte känner för det här nu, men jag kanske kommer ångra mig sen. Och även som jag samtidigt, det var ambivalent, för jag samtidigt vet så här, gör vi det så kommer vi inte ångra oss. Alltså det säger ju alla.
Just det,
så är det ju generellt, man ångrar ju inte det man har gjort, man ångrar i regel det man inte har gjort. Men ja, vi hade väl egentligen ändå landat, vi landade hela tiden tillbaka till att nej, det passar inte oss.
Vad var det liksom i, alltså, i livsstilen som ni ville leva som inte riktigt kändes barnkompatibelt, eller vad man ska säga?
Ja, alltså båda vi är väl enorma frihetsjunkies. Alltså vi älskar friheten, och vi har ju också ägnat så mycket tid åt allt typ av träning, självutveckling. Alltså vi älskar att plugga, läsa på, förkovra oss, träna, utvecklas. Både liksom kroppsligt och emotionellt och sådär. Och så resa. Nu är det corona, så nu är det kanske man har glömt att man reste förut. Men resa och lära sig nya saker, nya kulturer. Så det var väl det vi kände. Att vi hade en livsstil som, var ska det finnas utrymme för ett barn?
Jag kan ju säga att det där med böcker, det sen man fick barn, för fan kan man ha fått kämpa för att få in läsningen i mitt liv igen. Alltså.
Ja.
Så att jag förstår att ni hade liksom tankar kring det, helt klart.
Ja.
Herregud. Vad hände sen då? För sen plötsligt var du gravid.
Ja, men precis. Jag blev ju då oplanerat gravid, och det är sånt att man kan provocera folk som har svårt att få barn, så det har jag all respekt för. Men det var så det blev. Och jag kommer inte exakt ihåg, för jag var faktiskt på en resa. Jag var på en kurs i Montenegro. Så jag hade någon form av blödning där som jag trodde var min menstruation. För den var ungefär där jag skulle ha mens. Men det var väldigt kort, så jag tänkte på det, vad kort det var. Men så var jag inte så jättenoggrann, för jag badade så otroligt mycket. Så jag hade inte jättebra koll, men jag tänkte på det. Men sen vet jag inte vad det var, men det var väl några sammanlagda intuitiva processer där som vi båda liksom blev misstänksamma sen jag kom hem, att kan det vara så? Så att vi gjorde ju graviditetstestet, och vi blev ju så chockade alltså. För att det är ju så, som kvinna, alla vi kan ju relatera till, hur många gånger har man inte trott i sitt liv att man är gravid liksom? Framförallt när man var yngre, och det var liksom det farligaste som skulle hända, typ att man skulle vara gravid. Så att, nej men man har ju haft så många olika symptom så där som kan misstolkas, så du tänkte det är så osannolikt, men så var det så. Ja, det blev en sån otrolig chock för oss alltså. Det var ju, ja, det blev en riktig kris för oss. För att vi tar inte lätt nämligen på det här med livet, och alltså, båda jag och Jonas har väldigt stark respekt för livet, tycker inte att man ska liksom ta lättvindigt på det och på abort och sådär. Så det kändes inte bra. Så det kändes inte bra hur vem skulle göra, helt enkelt. Så det var väldigt tufft. Men vi landade ganska snabbt i att nej, men det här, vi måste göra abort. Det var liksom. Och då befann vi oss i Sverige på besök över sommaren. Vi bor i USA. Så att jag, ja, sommartid också, bokade abort och sådär. Ringde till massa olika kliniker. Så får man ju betala det själv då förstås när man är utskriven. Så att det var liksom en process att hitta en snabb tid och sådär. Men vi bokade ganska snabbt en tid. Jag tänkte att det här kan då dröja innan man får en tid. Och vi var helt inställda på det. Men det är klart att vi ändå varje dag liksom reflekterade. För och emot, för och emot. Pratade med några kompisar, gjorde vi. Men sen fick jag bara en sån där intuitiv. Så här, vi ska prata med, det är en kompis som vi har som heter Kajsa. Vi ska prata med Kajsa. Hon är en klok person. Och för ärlighetens namn så var det väl så att i alla fall i mig så fanns det ganska direkt, det var ganska intressant. Alltså min kropp ville egentligen ha det här barnet. Det var som att anknytningsprocessen började direkt. Min kropp var glad. Alltså jag var glad för det här barnet och kände sån lycka och kärlekskänsla direkt. Men mitt huvud hade panik och bara, alltså Alltså var så här, det här är värst som kan ske. Alltså det var liksom så himla... Men min man kände ju nästan bara det här huvudet. Va, liksom. För han kände ju inte kroppen. Så han kunde ju vara mycket mer rationell. Liksom, att nej, men vi måste det enda rätta och så vidare. Men så i alla fall när vi pratade med den här Kajsa då, som hon heter. Så hon fick ju också förstå att det här är verkligen vad ni behöver. Liksom. Alltså, så här, ni är så uppe i era huvuden nu. Alltså lyssnar vi till kroppen och till intuitionen och... Släpp tankarna. Liksom. Det här är så otroligt mycket rädslor och era tankar. Det här är ju kanske, om man tänker lite mer livsfilosofiskt, det här är vad livet vill med er. Alltså det här är vart livet vill ta er. Och vi gillar ju att tänka, liksom, vare sig att man vet om det är så eller inte, alltså, tänka att det finns någonting större än oss själva. Mm. Alltså, vi är inte religiösa eller så, men liksom att det är uppenbart att det finns något. Om man bara tänker på hur många planeter det finns på jorden, så finns fler planeter än sandkorn, så är det liksom det är lite naivt att tänka att vi fullt ut styr. Liksom,
precis, det är nästan orimligt, känner jag emellanåt.
Ja, och då liksom bara efter det där så vände det, framförallt för Jonas. Jag hade redan, vi var så inställd på den här borten, hade börjat förbereda mig mentalt för hur jag skulle klara av det och sådär. Så men då Jonas bara, vi kör liksom. Så då vände det där. Så det var... Det var väldigt speciellt.
Heja Kajsa!
Du var skrattad, förtjusning. Ja, heja Kajsa, ja, hon är... Det vet hon, vi är väldigt tacksamma för henne.
Ja, det förstår jag. För fråga innan vi går vidare, vad kostar det att göra en abort om man får betala själv?
Vet du det? Jag kommer inte ihåg, men kanske att det var 5-7 tusen eller något sånt där. Mm. Då är det en medicinsk abort. Skulle du göra en kirurgisk så är det nog betydligt dyrare.
Just det.
Alltså i Sverige nu då, utan försäkring. Ja, här vet jag faktiskt inte. Mm. Jag hade behövt göra det i Sverige, för jag hade inte, det hade varit för sent, men jag hade åkt tillbaka till USA. Ju.
Ja, just det. Ja, hur kändes det då när ni hade bestämt er för att 17, vi kör?
Ja, men det var ju så. Liksom, kroppen var glad, men huvudet var ju ändå i någon slags skräck. Hur ska detta gå? Och då var det ju också det här med USA i bilden också. Alltså, den första tanken var liksom så här, okej, vi måste flytta hem. Och det känns ju nu så här efterhand ganska överilat eller överdrivet. Men herregud, hur ska vi kunna föda barn i USA, kändes det som. Och hur ska vi ha råd att ha barn i USA? Och kommer hela USA-projektet liksom stranda nu? Så att det var mycket kopplat till det också. Men vi hade ju ändå bokat resa tillbaka, vi hade ju jobb här, vi hade ju bostad och grejer, så att vi liksom reste ju tillbaka. Och sen när vi kom tillbaka så började vi ändå ta reda på massa information, och då föll saker och ting på sin plats här, och det visade sig att det kommer ju säkert gå alldeles utmärkt att föda barn här. Och
folk har barn där också.
Ja, men precis. Ja. Nej, men det var en hel del att sätta sig in. Jag hade inte hunnit teckna sjukförsäkring. Och då, ja, du vet, vårdsystemet här är en enorm apparat. Alltså, då har man så här pre-existing conditions, så då får man inte teckna någon sjukförsäkring. Men inom Obamacare så får man teckna, för de kan inte neka personer pre-existing conditions. Så, att inom det. Så det var väldigt många variabler att ta reda på.
Men jag kan också tänka mig rent mentalt, alltså hur man, alltså jag kan förstå känslan ändå att man vill åka hem. Nu är ju inte graviditet en sjukdom, men om man liksom jämför lite med att liksom man är på resa och man blir sjuk, typ, man vill ju bara hem. Man vill ju bara hem liksom till sina föräldrar eller till sin säng eller liksom någonting som känns så där hemma, tryggt, liksom något man känner igen. Så jag kan verkligen förstå känslan ändå, även om inte det är jämförbart på det viset, men att det är ju någonting med graviditet också som är sådär hemma craving på något vis liksom.
Ja, absolut, jag håller helt med dig. Och så skulle man känna nu, skulle jag få ett svårt cancerbesked, så skulle första instinktiva responsen vara, vi måste flytta hem, vi flyttar hem. Alltså så, det är någonting i det.
Tillbaka till moderskeppet liksom.
Ja, precis.
Ja. Men det där är ju också intressant, det där med försäkring och grejer. Eller intressant kanske, nu somnar lyssnarna här. Men jag tänker just med Obamacare och allt det där, för det är ju en sån stor puck liksom, just försäkringssystemet i USA. Ja. Men då löste det sig via Obamacare.
Ja, det gjorde det, men jag menar ändå, alltså det är liksom, det är dyra försäkringar, alltså man betalar en avgift varje månad. Och sen hade vi out of pocket på 65 svenska tusen då, så att allt under 65.
Vad innebär det? Vad sa du?
Ja, så att alla kostnader upp till 65 tusen får du betala själv för din förlossning.
Ja,
och sen så är det ändå att alla saker efter det är inte så att det täcks rakt av, utan det här är en liksom varje liten grej då, har du fått epidural? Har vi sytt dig? Hur många stygn? Vad har vi använt för andra metoder? Så får man sen sitta och liksom, det där kan ta lång tid efter att försäkringsbolag ska bestämma hur stor del av de här kostnaderna kommer vi betala, hur stor del ska du betala? Och det är så absurt att ha det här med i beräkningen när man är gravid, att man ska behöva tänka på vad har vi råd med och liksom, inget får gå snett, det fanns ju hela tiden med mig, inget får gå snett för att liksom då blir det dyrt. Alltså så här, självklart
ja liksom, men gud, alltså den där mardrömmen har man ju hört några gånger när man liksom får hamna på neonatal i månader, ja. Då blir man ju ruinerad liksom.
Ja. Nej, men det är så hemskt att man ska behöva med de aspekterna. Och en annan grej, i Sverige behöver ju bara så här, typ ringa 1-7, nej, men alla vet väl vart man går till mödra barnhälsovård, men liksom, man behöver ju bara så här, show up och bara hej, jag är gravid. Och sen finns det liksom en autobahn som kommer att ta hand om dig. Så här, ah, men du kommer hit, du kommer göra dina koller så här ofta och sen hjälper vi dig och signa upp på ett sjukhus. Och, alltså, det finns ju som en hel organisation som tar vid när man är gravid i Sverige. Men här är det ju liksom, man får ju ta reda på allting själv. Alltså så här, var ska jag vända mig nu? Liksom? Och vad gör man det? Och vad gör man ett ultraljud? Och, ja, så det var ju jättemycket att sätta sig in i. Liksom, som är också så här. Man uppskattar det svenska systemet väldigt mycket i alla fall.
Ja, men speciellt under en sån tid när man är ganska skör. Och det är mycket, ja, det är mycket som händer i ens kropp och i ens liksom, mentala tillstånd också. Fy fanken, hålla på och krångla med sånt då liksom. Men hur mådde du då?
Nej, men jag, alltså på det stora hela har jag haft en jättebra graviditet, måste jag säga. Alltså jag tyckte det var jättehäftigt och härligt att vara gravid, måste jag säga. Det var magiskt. Alltså jag älskade det här sällskapet man hade. Att man hade, att man var, eftersom jag har jobbat väldigt mycket med så här yoga och meditation och här att vara närvarande i sin kropp, så hjälpte ju att vara gravid verkligen att vara. Man kunde ju inte dissociera från sin kropp, för att det var ju någonting som pågick i sin kropp hela tiden. Så jag tyckte det var väldigt mysigt att ha sällskap och närhet, att man hade liksom en kommunikation eller så där med barnet hela tiden. Så det var häftigt, tycker jag. Men i början mådde jag ju väldigt illa. Och det höll i sig länge för mig. Och det var faktiskt väldigt jobbigt. Alltså det höll i sig till vecka 18. För mig, det började lätta efter vecka 18 och jag hade ställt in mig ganska mycket på det här vecka 12, att men då brukar det lätta för många. Så att det var så jäkla tufft när det bara, då kände jag så här, jag kommer vara en sån här som mår illa hela graviditeten. Och jag tycker att graviditetsillamåendet, det färgade liksom, är det något som färgar? Jag menar, smärta färgar, jag har ju tack och lov inte upplevt mycket smärta i mitt liv, alltså så här, huvudvärk eller annan typ av smärta, men det är verkligen, kan jag tänka så här, migrän måste ju vara något som verkligen liksom på, det är ju liksom svårt att existerar på ett bra sätt. Men jag tycker illamående också, det färgade verkligen alltid tillvaron. Och eftersom jag var så himla så här, vad är det jag gett mig in på? Alltså jag hade nästan bara mörka bilder av att få barn. Ja. Det låter ju kanske absurt, men liksom jag kände bara så här, shit, vad är jag gett mig in på? Vad ska det här bli? Jag hade bara så här, om x antal månader kommer det här mörkret att hitta mig. Så att jag kände mig ju bara sjuk liksom. Jag minns att någon kompis sa så här, men liksom, tänk på allt positivt du liksom, när barnet kommer sen. Liksom, du måste ha den målbilden, den här positiva. Men jag hade så svårt att se den här målbilden som positiv. Nu i efterhand. Alltså jag skulle otroligt gärna på det sättet jättegärna vara gravid igen. Och få veta så här, nu vet jag ju vad det är för fantastiskt som kommer. Men då visste jag inte det. Så att det jag tyckte var, jag kände mig nästan bara sjuk. Liksom. Det syndes inte. Jag är ganska så här nätt och smal. Så att det tog jättelång tid innan den syndes. Och så bara det där, den här tröttheten och det här illamåendet som gjorde en så här, man tappade ju lusten för allt. Typ. Alltså det färgar verkligen. Lägger sordin på stämningen. Så det tyckte jag ändå var ganska tufft. Men när det väl släppte, då var det jättehärligt, tycker jag. Då var det liksom.
Släppte någonsin de här liksom tankarna? Började du liksom, under graviditeten, började du någonstans se det positivt? Eller kom det efteråt?
Nej, det kom nog efteråt egentligen. Jag visste ju intellektuellt. Liksom. Alltså, jag förstod så jag kommer ju älska mitt barn och jag kommer ju liksom tycka. Jag förstod intellektuellt att jag kommer också ha massa glädje. Men jag kunde nästan bara se liksom det här. Alltså minusposterna. Och det var en enorm liksom, sorgeprocess. Jag gick igenom väldigt mycket liksom, sorg när jag var grev. Jag liksom sa thanks and goodbye till mitt gamla liv. Och, liksom jag gick, och det var högt och lågt. Det var svåra var den här friheten. Att jag kommer behöva ge upp min frihet liksom, på väldigt överskådlig tid. Liksom. Och jag, det var högt och lågt. Men det var också så här, shit, jag kan aldrig mer åka första klass SJ tyst avdelning. Så jag älskar det, att sitta där tyst och bara, jag kommer ju aldrig kunna åka. Det är liksom, nu är jag en av de här som stör andra passagerare, för jag stör med mitt barn. Liksom, jag är en av dem nu. Och så att det var högt och lågt. Så det var, men mest var väl den här friheten och det här ansvaret. Alltså. För det är väl också beror på vilken ambitionsnivå man har, men liksom vi känner ju enorm respekt och ansvar. Det är ju väl många föräldrar förstås, alltså så här, över att ta sig an ett nytt liv. Alltså, det är ingen uppgift vi tar lätt på. Och vi kommer göra allt. Alltså, går vi in för en sån här grej. Det är väl Jonas och jag är likadant. Vad vi än tar oss an så vill vi göra saker bra. Och det här är ju det viktigaste man gör i livet. Alltså ta sig an en annan människas liv. Liksom. Att, sen så är de ju ett eget liv, men jag menar, och det är klart att massa faktorer som påverkar hur ett barn kommer må och hur det går för ett barn. Det är ju verkligen inte, man ska ju inte tro att man är allsmäktig, men man är ju väldigt betydelsefull som vårdnadshavare.
Såklart.
Och, alltså jag såg det som ett ganska stort ok liksom, sådär, och diffust, vad kommer det här innebära och vad kommer det framförallt innebära att jag inte kan göra. Vad kommer liksom vara slut? Vad kommer vara? Så alltså, det här är sista gången jag gör det. Det här är sista gången jag gör det. Och sådär.
Tänk att det ändå finns ett liv efter barn.
Ja, men det finns ju ett liv. Jag är verkligen
jag
det.
Men jag förstår precis vad du menar.
Ja. Och exakt. Sen var ju jag bara. Det som jag sen när jag väl fick barn blev varse om, det var ju så här, oj, att jag kunde uppgradera det här som man får. Alltså, shit, då kunde jag förstå att man får ju något som är så enormt. Men det var svårt.
Nej, men det är ju, även om man inte har liksom de starka känslan som du hade, så är det ju extremt svårt med första barnet att förstå. Även om man känner allt det här som du berättade, att man känner i magen, man har någon med sig, man kan känna kärlek. Men vad sjutton är det? Alltså, det är ju jättesvårt. Det är otroligt abstrakt.
Liksom. Ja, det är väldigt abstrakt. Mm. Och sen tyvärr tycker jag väl att, och det är väl lite tråkigt liksom, att jag tror också att jag tänker så här, det är dags att upp, och det är väl det du vill med din podd och så där och din Facebook-sida, att man ska uppvärdera moderskapet, för att jag tror att många har det liksom svårt på olika sätt, och det är ganska mycket gnäll kan jag tycka, eller i alla fall är det som man har behov av att ventilera kanske. Jag tycker man hör ganska mycket så, alltså jag hade ganska ibland kunde jag fundera över varför kompisar skaffade ytterligare ett barn när de redan har beklagat sig så jäkla mycket över att ha ett barn. Liksom. Så att det var väl också det att jag hade inte hört så där jättemånga positiva berättelser, sorgligt nog. Och mycket så här, väntar du bara och passa på att sova nu, för sen när barnet kommer, vet du, då blir det inte något sova av eller liksom, vad det nu kunde vara. Det. Va? Så det var mycket.
Ja, nej, jag håller helt med. Det är väldigt tråkigt att det sällan pratas om hur kul det är att ha barn. Ja. Eller hur härligt det är. Det är som att, men det är väl så här klassisk grej att det ska man ta för givet på något vis. Så att det är det, och så är det inte det man har behov. Precis som du sa, oftast har man ju behov av att älta saker som är jobbiga. Men det är verkligen någonting som man vill få fram mer och bättre. Hur mycket man får, som sagt.
Ja.
Men du berättar lite om hur, liksom, hur dina tankar gick på förlossning och hur du gjorde för att välja för ett, liksom, klinik eller sjukhus eller hur det var. För att det är ju också en process som är lite annorlunda.
Ja, men precis. Jag kände ju, jag hade ju ingen koll liksom, för jag hade inte engagerat mig i de här frågorna överhuvudtaget innan. Men jag kände ju instinktivt att jag vill inte, jag ogillar det medicinska perspektivet på graviditet och förlossning. Och med det menar jag, liksom, medicinarna har ju, liksom, läkarna har ju en sån här, de har ju det sjuka perspektivet. Alltså det är ju liksom så, hur ska vi undvika sjukdom och hur ska vi åtgärda sjukdom? Och så är det, och det har jag fått uppleva jättemycket som psykolog, och jag tror det är väldigt mycket så för barnmorskor. De har ju det här, de har ju perspektivet den friska, det naturliga i att föda den friska graviditeten. Men de är i ett medicinskt kontext där de medicinska principerna styr. Hur ska vi undvika att någonting går fel? Det här kan hända för en promille. Alltså ska vi liksom åtgärda alla som om riskminimera. Det är mycket riskminimering och sådär. Och sen vet jag att barnmorskor kämpar på jättemycket för att ändå, och i Sverige har vi ju faktiskt ganska mycket den friska graviditetens perspektiv och så vidare, tack vare barnmorskorna. Men här då så finns det ju, och Sverige är ett av de få länder som inte har såna här förlossningskliniker där det är alltså barnmorskestyrt. Och det fick jag nys på då och kände att det där måste ju vara något. Alltså jag bara kände instinktivt att det där är bra, tänker jag, för att är det några som kan det här så är det de och inte läkarna, tänker jag. Så jag kände, för jag vill inte gå till en läkare, för jag tycker att det medicinska perspektivet kan skrämma. Och jag tycker jag ser det hos gravida i Sverige också. Att det kan skrämma människor. Man är ändå orolig när man är gravid. Det är som att öppna Pandoras ask av oro verkligen. Man måste verkligen lära sig att hantera det. För att annars kan man begrava sig i oro. Och det medicinska perspektivet just där. Shit, nu ska vi titta. Nu ska vi kolla alla så här eventuella riskfaktorer. Screena för det och kolla så att ingenting sker. Det kan skrämma och jag kände att jag vill inte vara i det, och särskilt här i USA, därför att här är det ju extra viktigt att man riskminimerar därför att man är så rädd för att bli stämd. Alltså om vi inte har upptäckt det här Ja, så det kände jag. Och likaså man gör jättemycket ultraljud och ja, men det är den här kontroll Istället för att känna tillit så jobbar man med kontroll. Vi kontrollerar fostret jättemycket, jätteofta, massa prover. Och kanske hellre ta till mediciner eller olika åtgärder. Och framförallt vid förlossning. Alltså att de är man sätter igång snabbare. Man vill verkligen ha mycket smärtlindring. Man har lättare att ta till kejsarsnitt och så vidare. För att, ja, det är sorgligt. Men det är både det här att riskminimera. Och det är också det här att man tjänar pengar på olika interventioner. Alltså ju mer du kan... Ju dyrare försäkring individen har och ju mer du kan charge försäkringen... Alltså det finns en risk. Sen har ju självklart läkare etik och så vidare. Jag tror inte att det... Ja, men i alla fall. Så då är lång historia. Jag kände i alla fall att jag tror mycket mer att det här med förlossningsklinik passar mig. Det är alltså styrt av barnmorskor. Det är bara barnmorskor som jobbar där. Och sen har de kontrakterade läkare. Och de har också sjukhus som samarbetar med om det sker något. Och man blir
just det.
De tar ju bara sig an de friska graviditeterna. Och blir något avvikande så kommer man... få avsluta på den kliniken och bli överförd till ett sjukhus istället. Så det kändes som en bra grej. Men sen hade jag ju ingen koll. Jag kommer ihåg första, jag åkte på två kliniker, var den sista var den som jag använde sen. Men jag gick på den första och jag gick runt där och man fick titta på de olika. Jag ville också föda i vatten. För jag hade läst på lite om det. Det har ju gjorts lite forskning i Sverige på föda i vatten. Det bara intuitivt kändes det som att jag älskar ju att bada. Jag älskar värme. Så jag tänkte, det där måste ju vara jättebra. Men man gick runt i den där kliniken som det var väldigt mycket fokus på att det skulle vara mysigt och sådär. Ja, fina rum och badkar och sånt där. Och sen så efteråt man satt ner och pratade och jag bara, ja, vilka typer av smärtlindring kan man få här? Och jag var ju så rookie och de bara såhär, nej, inga. Vi jobbar inte med det.
Okej, inga alls.
Nej, inga alls. Och så det var en jäkla commitment för mig att signa upp på det här. För att då vet jag, jag måste säga ja till att jag måste göra det här naturligt. Jag kommer inte få någon hjälp medicinskt. Eller Och jag vill verkligen inte behöva överföras till sjukhus. Och, alltså, det är både det här att ska man helt plötsligt byta kontext mitt i allt. Och också den här ekonomiska aspekten som fanns med i min tanke. Så att det var... men sen var ju det superbra. Alltså jag fick ju, det var en jättebra miljö jag hamnade i på den här birth center som det heter de här.
Birth center. Ja, men det där är ju ändå, det är ju rätt kaxigt att ändå binda upp sig på ställe där man absolut inte kan få någon smärtlindring.
Ja, alltså det var ju lite tufft mentalt att jobba med det. Jag måste ställa in det, det här klarar jag
Ja. Jobbade du mycket så med mentala tankar?
Ja, jag jobbade jättemycket med det faktiskt. Jag använde allt jag lärt mig på psykologutbildningen och i mitt yrke. Och läste också på jättemycket om hypnobirthing och mental rehearsing från idrottspsykologin. Mycket det här hur ska man... Alltså, det är, graviditet eller förlossning är ju verkligen så här topprestation. Alltså, man ska gå dit och göra... Alltså, det är kanske den största prestationen man någonsin kommer göra ju. Alltså inget går ju mätas mot det. Så att jag jobbade otroligt mycket med hur kan man sätta sitt bra emotionellt och mentalt tillstånd och förberedelse. Och det var så himla klokt tycker jag på den här kliniken. De jobbar ju helt klart annorlunda om jag jämför med Sverige. Mm. Där de då till exempel det här med förlossningsberättelse tycker de inte. Eller det här att man skriver sig förlossningsbrev. Så här vill jag att det ska vara. Det tycker de så här. En förlossning blir ändå aldrig som du har tänkt. Det går ändå inte att beställa en förlossning. Vi tycker det är helt meningslöst. Mm. Eller de sa det kanske inte så skarpt, men ungefär. Men det är du däremot, det är du ska se till och ansvara för att komma i ett så bra tillstånd som möjligt på den dagen du ska föda. Det är ditt ansvar. Och din kropp kommer. Din kropp vet hur den ska föda. Den kommer föda det här barnet. Och det handlar för dig att följa med i den här processen. Följa med på den här vågen och Det tycker jag var ett klokt sätt. Men liksom så här, ditt jobb är att förbereda så mycket du bara kan. Och just också, de pratar väldigt mycket. Alltså från den dagen att du blir gravid så jobbar din livmoder liksom på att förbereda sig för förlossning. Mm. Mm. Det är därför man kan ha olika typer av symptom. För livmodern liksom håller på att dra samman och vidare, så vidare. Så att det är liksom ett förberedande i hela systemet. Och liksom uppluckring av bäcken och dylikt. Alltså en massa så här processer som... naturliga processer som vi ska hjälpa på traven. Och din kropp kommer föda liksom. Och din roll är att följa med. Liksom. Du behöver inte styra, förstår du? Du behöver inte medvetet liksom. Tvärtom. Är det snarare alltså, top down eller vad man säger. Nej, bottom up. Alltså att det är kroppen som kommer göra och du får följa med liksom.
Ja, just det. Måste släppa det där uppe i hjärnan.
Ja.
Bestämma, kontroll.
Ja,
allt sånt.
Precis.
Ja, det är nog något som många kvinnor i dagens moderna samhälle, nu låter jag som en gammal tant, behöver jobba mer på. Det säger gudon också ofta, att vi har sånt kontrollbehov.
Ja, och det jobbar de jättemycket med här. Och det var ganska intressant. De liksom, även så här, till exempel att ja, men om det var något så här, man tog något prov kanske med sockervärde och sånt där. Ja, men om jag uttryckte någon sån fråga, så här, men om det skulle visa sig då att jag har högt socker, eller om det skulle visa sig att jag på slutet får högt blodtryck, eller så här, vad är det för kriterier som gör att jag kommer behöva överföras till sjukhus? Eller om jag frågade någonting i den riktningen, eller vad gör vi om hon inte vänder sig rätt, du vet, där huvudet ska vända sig på, eller... Det var verkligen så utsläckning. De var ganska hårda. Det var liksom inget utrymme för de här typerna. De tycker liksom, du ska bara spekulera. Det tar vi då liksom. Och det var också väldigt bra. De vill liksom bara så här, alltid bara så här, bara utgå från, alltså vad du känner för symptom, utgå från att det är naturliga processer i kroppen liksom. Utgå inte från vad är det här, känner igen, vad kan jag liksom, fear response, utan tänk hela tiden att det här är naturliga processer, min kropp håller på att förbereda sig, min kropp vet. Så det var verkligen så här mycket träning i emotionellt och mentalt, att liksom bara ställa in sig på allt är bra, det kommer gå bra, allt är naturligt, det är på rätt väg. Samtidigt som de säkert måste ha haft liksom sätt att fånga upp naturligtvis, alltså eventuella avvikelser, men de la inte särskilt mycket vikt vid det, och det var
Men de hade väl då, förutom då smärtlindring och så gissar jag att de hade alla liksom maskiner och attiraljer och grejer som behövs för en säker förlossning. Liksom.
Ja, de kan monitorera barnet under förlossning, precis. Det kan de ju.
Just det.
Nej, men det var intressant för att jag var på ett barnmorskebesök i december. Jag födde ju i februari och jag var hemma över jul. Där, så då var det ganska lång tid hemma, så då tänkte jag att jag kanske bokar ett besök ändå hos en barnmorska i Sverige. Och alltså bara på det besöket så blev jag så uppskrämd liksom. Hon skrämde mig med det här med säsongsinfluensa och liksom vad det kan innebära. Och så bara så här, känner du fosterrörelser? Jag bara, jo. Det är väldigt viktigt att du varje dag känner fosterrörelser. Och liksom, så fort du inte känner fosterrörelser, då måste du lägga dig i ett mörkt rum på vänster sida, ta något sutt, eller vad nu, jag tror om det var vänster eller höger, jag tror det. Lägga dig ner och blunda och känna efter att du känner, och annars måste du ringa direkt liksom. Alltså, just nu det. Kanske det var hon, jag säger inte att det alltid är så, men jag bara reagerade så här, shit, jag var ju typ uppskärrad när jag kom därifrån. Jag kände mig, och lika så tyckte hon att jag var så liten, och det var jag var nätt liksom. Alltså, hon tyckte magstorleken var liksom förhållandevis lite, det här måste du, jag tycker du ska boka ett tillväxtultraljud direkt när du kommer tillbaka till USA och sådär. Det var många saker och jag var shit. Nu hade hon jobbat mycket på förlossning, så det är klart hon har säkert sett då sakerna inte har gått bra, men ja,
du kände skillnaden i liksom hur man hur man såg på det helt enkelt.
Ja, och nu kan jag ha haft liksom lite extra otrymme just henne, men det var ändå så här, jag noterade att shit, vilken skillnad i bemötandet och vilken atmosfär jag är van vid, och så kommer jag här och liksom blir uppskrämd för olika risker som kan ske liksom, och att det är det jag ska vara vaksam på nu liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Till saken, det är ganska intressant det här med om man kan påverka liksom med olika typer av visualiseringar och sånt där. Att jag hade ställt in mig på att... Ja, vi hade gjort en sån här, ett bett, jag och två, min man och en kompis, när hon skulle komma. Hon skulle egentligen komma 7 mars. Men jag, av någon anledning, ville att hon skulle vara februaribarn. För februari så har positiva konnotationer för mig. Och så hade jag tänkt så här, men kanske så här 26 februari ett bra datum, tyckte jag. Mm. Det är så konstigt. Men det var helt osannolikt att hon skulle komma då. För normalt brukar man ju gå över tiden med första. Så hon skulle ju snarare komma mitten av mars, liksom. Men det var alltså den dagen det blev. Det började då på kvällen 25 när jag skulle gå lägga mig. Ja, det är ganska absurt egentligen. Och frågan är liksom, hur mycket kan man påverka med tankeskraft? Jag hade inte lagt jättemycket vikt på att jag tänkte det är så osannolikt att de kommer. Men det skulle bara vara en bra... Det var en tisdag tror jag. Men började på kvällen när jag skulle gå lägga mig så kände jag att jag liksom var kissnödd direkt. Jag kissade alltid när det sista och så gick jag och la mig så bara... Fan, kissnödd igen liksom. Går upp och sätter mig och kissar jättemycket igen. Jag tyckte det var liksom konstigt men... Jag tänkte, är det här vattnet? Eller? Jag var liksom osäker. Och så gick jag och la mig och så tyckte jag att jag kände det som att det tryckte på som att jag var kissnödig igen. Så jag gick och hämtade handdukar och sov med handdukar i sängen. Och sen kände jag ju längre natten gick att det sipprade ju. Så jag tänkte att det måste ju vara att vattnet går nu liksom. Men jag sa inget till min man utan jag tänkte, man vill inte vara så här vargen kommer. Sen jag väntade och så när jag vaknade då var det ju uppenbart för att då hade jag ju förlorat så mycket vätska liksom. Så då sa jag till honom, alltså jag tror verkligen det måste ju vara att vattnet har gått liksom. Mm. Så då ringde vi in till kliniken och då sa de att ja, men det är nog säkert det. Och du vet, här lukta på det och så vidare, kolla. Och det verkade bra. Ja, men kom in då så kollade vi det liksom. Så det kändes ju väldigt så här, man blev ju väldigt upprymd. Det kommer jag ihåg. Och det var ju väldigt så här, shit, nu sker det liksom. Men så hade Jonas ett möte så här på Skype. Så vi väntade till lunch och åka in. Så vi åkte ner dit och de kollade mig och konstaterade att allt såg bra ut. De lyssnade på hennes hjärta och så vidare. Och satte på sån här mätutrustning på mig och kollade liksom att allting såg bra ut. Och så. Och så sa de då, eftersom vattnet har gått så har vi ett drygt dygn på oss att få henne ut. Liksom, om det ska föda här. Så då erbjöd de mig en sån här förlossningsdrink om jag ville ha det. Och det är sån här resinolja. Okay. De kör naturliga produkter.
Nej, vad intressant. Okej. Okay. Ja. Vad kul, för jag använder ju den till andra barnet och
ja.
Funkar ju toppen. Och det är ju en sån här ändå ganska, här i Sverige, ganska omdebatterad drink. Så där, dels så här, funkar den inte, men också det här med ricinolja, att det är risk att man blir lite dålig i magen om man tar för mycket och sådär. Men vad kul att de gav det där, för här är det ju verkligen så att barnmorskorna lite så här vill ju inte säga det rakt ut kanske, men de, bakom stängda dörrar kan de ändå säga, men den här förlossningsdrinken har ändå effekt liksom. Men det är inte så att man promotar det på något sätt.
Nej, men det är väl antagligen att den inte har beforskats tillräckligt, skulle jag tänka mig, att inte tillräckligt. De får säkert inte då rekommendera.
Nej. Nej, det får de ju inte, men det är ju väldigt coolt att
du blandade
de serverar den. Ja, visst.
Ja. Ja, nej, men jag gillar ju att öva saker, jag tänkte varför inte liksom, det kan jag ju pröva. Så att jag tog en sån här rejäl. Och där blandar de i Sverige, jag har hört lite olika varianter med champagne och grejer, men där blandar de i väldigt mycket fett för att det ska hållas kvar länge i magsäcken med sin olja för att ha högsta effekt. Så det var asmycket fett, det var liksom massa gott i den där. Det var chokladglass och massa choklad i och kokos, eller vad heter det, kokosfett och jordnötsfett och så det var, eller jordnötssmör. Så den var så jäkla krämig. Men jag sög i mig den där liksom, jag hade säkert inte ätit någon frukost, jag kommer inte ihåg riktigt. Så att jag sög i mig hela den där, man var nästan illa för den var så jäkla mäktig.
Som en riktig shake liksom.
Ja.
Den här förlossningsdrinken har ju vi pratat om många gånger, du och jag, Gudrun. Finns ju en recept i våran bok. Men vad, liksom, vad är det som gör att den kan påverka någonting egentligen?
Ja, vad ska jag välja för svar idag då? Alltså som barnmorska så får man ju dålig, så får man bara prata om det som är evidensbelagt, alltså forskning och så vidare. Och det här vet man ju, alltså, så kan jag säga, nej, man vet inte riktigt. Det finns ingen evidens för att så här är och så, men däremot så finns det ju många teorier om allt från varför förlossningsdrinken har en effekt. Och den innehåller ju en viss del laxerande medel till exempel. Mm. Och förr i tiden så använde man ju ricinolja ganska stora doser. På det viset så drog det igång tarmperistaltik, när tarmarna börjar röra sig väldigt mycket och blir fart på tarmen. Och det är väl en teori då att när tarmarna börjar röra på sig så här mycket, då stimulerar det, alltså det retar det livmodern på något sätt till att börja dra i sammandragningar. Så att det är väl i så fall den storyn som, alltså ja, om det inte finns någon annan så köper jag väl den. Och för det andra som den innehåller kan jag inte se det här att alkohol, det finns ju, om man ju använder mousserande vin till exempel i det här, så ska ju hämma ju det egentligen verka. Det är ju så en liten mängd, så att det är inte om man har lagt till den då för att den ska vara avslappnande och man därför mäter upp det på ett annorlunda sätt då. Men ja, ska nog inte gå in så mycket mer på. Men ska jag vara sammanfattad så tror jag det här att det retar tarmarna att röra mycket på sig, och det i sin tur så retar det livmodern. Men det är ingen evidens i det.
Nej, just det. Viktigt att påpeka.
Ja. Och sen skickade de hem mig och sen så skulle jag då, hon sa du kan vila en stund, men sen vid tre vill vi att du kör igång den här, för jag gjorde sån här spinning babies i olika rörelser man gör som yoga övningar. Så jag skulle köra sån spinning babies cirkel då klockan tre. Så jag åkte hem och gjorde det där, och alltså direkt när jag började göra den där cirkeln då, så satte det ju igång något. Alltså jag fick ju, det gick från 0 till 100 tycker jag med mina verkar. Alltså dels så blev man ju också dålig i magen. Alltså det sätter ju igång peristaltiken. Så man blir då, det är det resinoljan, den är ju liksom laxerande. Så att jag sprang på toa och som jag sprang liksom mellan de här yogaövningarna och toaletten liksom. Och det var, jag tömde allt. Liksom, vissa började också kräkas tydligen av det här, men det slapp jag i alla fall. Men allt åkte ut. Alltså det var verkligen så här tömning av tarmen på en väldigt kort tid.
Okej.
Om man ursäktar liksom det verbala, eller bilden här som blir obehagliga. Men
det kan jag ju säga då, att det slapp jag, och det är väl det som är grejen där som du debatterat lite om i Sverige, att ja, risken då för att man blir väldigt dålig i magen, så att man ska vara försiktig med resinoljan.
den här hade en jävelsk effekt, och den hade verkligen en effekt på verkarbetet, för att det satte igång direkt. Alltså jag bara shit vad fort det gick, började ladda ner någon app där för att mäta verkarna snabbt där. Det var ju snabbt, alltså intensiva tyckte jag då smärtsamma, men det fick man ju, blev varsom sen att de var ju otroligt lindriga, men intensiva och täta. Och sen så skulle jag tillbaka ändå på checkup klockan 5, tyckte de. För att det var också det här att jag skulle få tyvärr då intravenöst antibiotika för jag hade... Den är helt ofarlig för en själv, den här typen av infektion, men den kan överföras
för barnet,
till...
Ja.
Överföras till barnen och blir farligt. Så.
Ja, men är det inte den här liksom som är någon slags herpesvirus egentligen?
Ja, men precis. Fast... Det är nog kanske... Men i alla fall, jag hade det och då rekommenderade de starkt. Och det här är ju amerikanska riktlinjer då. Jag tror egentligen att den här kliniken skulle gärna ha tyckt att det var okej att man inte... Men det här var de ganska påstridiga, att man skulle ha den intravenösa antibiotikan. Och så här i efterhand undrar om det egentligen var nödvändigt med... Jag kollade med en läkarkompis i Sverige som jag litar mycket på. Han sa att hade det varit min fru hade jag definitivt rekommenderat det där. Liksom. Så jag skulle i alla fall tillbaka för en sån injektion då, klockan 5. Så att jag åkte ner till den här kliniken och jag hade ju intensiva verkar, tyckte jag. Alltså det var jättetufft. Vi hade över en halvtimme att vara förlossningsklinik. Alltså Phoenix är en jättestor stad. Det är liksom en halvtimme om man än ska. Nästan. Det var skittufft att åka ner i bilen. Det var skittufft att bli undersökt, tycker jag. Och liksom ligga ner och få det här antibiotikan då och det tog ju sin lilla tid och de ville väl också kolla, det tog lite tid med att få det intravenöst och kolla att man mådde bra efter och så vidare, så att klockan var ju närmare 7 när jag innan jag skulle skickas hem och jag ville ju, jag hade ju packat väska och sådär då, eller liksom slängt upp grejer, för jag trodde verkligen att jag skulle få stanna, så intensiva verkar som jag hade, så att när jag var där nere så jag var så inställd på det och sen bara, vad menar du, ska jag hem liksom? Och så jag bönade ju bad om att få stanna, för jag bara, men alltså jag förklarar, jag liksom, det är en timme i bil minst, alltså jag var fram och tillbaka, så en timme, det var fruktansvärt att bara åka ner hit och sitta i en bil med verkarna och liksom, jag behöver kunna röra mig och liksom, jag vill hoppa i vattnet och så sa hon, ja men okej, jag kan kolla det om en stund liksom, så strax innan 7 skulle hon kolla mig igen och se om det liksom hade hänt någonting då. För jag hade jätteintensiva verkar. Men jag alltså var inte det minsta öppnad. Och cervix var liksom inte ens fram. Först så ska den tydligen... Slemproppen hade gått. Men sen ska liksom cervix flyttas fram. Och sen ska det börja öppna. Så jag hade liksom inte ens påbörjat den processen. Så hon sa liksom till mig. Och det var säkert en helt korrekt medicinsk bedömning. Eller vad ska jag säga. Att, nej men Maria, du måste åka hem. Det här kan ta liksom över ett dygn. Du är inte öppen det minsta. Vi kan inte behålla dig här. Men jag på något sätt...
Tufft.
Ja, alltså det här som jag är så oerhört kritisk till, som det är, man hör så många berättelser i Sverige. Alltså varför man inte respekterar kvinnans önskan. För när man vet att trygghet är liksom A och O för bra förlossning. Och det här, jag gillar inte heller att man klappar folk på huvudet och säger, du är tryggast i din hemmiljö. Nej, det är jag inte. Alltså, det kanske vissa är, men en hel del tror jag. Nej, man känner sig trygg där det finns expertis och där man kan få stöd. Och det fanns ingen på förlossningskliniken, så att det var inte så här att det var överbeläggning eller någonting, det var bara jag. Det var ingen där, så det fanns inga liksom att skicka hem mig. Så att jag... Och jag tror att jag...
Och just när du hade en bit att åka också, en jäkla herregud... Kunde man väl tagit det i beräkning, kan man ju tycka.
Ja, precis. Precis. Och jag ville ju verkligen få det här stödet. Liksom, så. Jag kände så här, jag ville liksom få... Och känna att jag vill inte liksom sitta i en bil på motorvägen. Och jag känner mig inte alls trygg hemma, utan jag känner mig trygg här. Och, det där är jag ju som sagt väldigt kritisk till. Jag kan inte förstå varför man...
Nej, och det känns ju lite som att det går emot. Man tänker liksom det andra du berättat om den här kliniken. Det känns ju så här naturligt. Alltså det känns ju som att de har verkligen i övrigt en ganska fin syn på... Liksom, förlossning och liksom födande kvinnor.
Ja, det gick helt emot. Alltså jag hade ju liksom, det är just det de bygger på det, att man går ju till en grupp av barnmorskor. Man kan inte liksom beställa att jag ska föda just med dig. Men det är en liten grupp. Och det är just det här, att bygga trygghet, bygga relation. Att man gör alla sina kontroller där. Man gör gravidyoga, man går sina kurser där. Så att man, när man står och gör gravidyoga så hör man andra som föder. Så att man ska verkligen liksom, man har sett rummen innan. Det är jättemycket så att jobba jättemycket med trygghetsskapande. Så det går verkligen stick i stäv. Jag tyckte det var liksom så helt oförklarligt. Jag blev så chockad. Och så här, i efterhand så tror jag att jag var lite för svensk. Lite för både norrländsk och svensk och behärskad. Jag tror att jag hade behövt liksom, slag på stora trumman och vara liksom mer demanding som amerikaner är. Men hur som haver, när hon sa så där liksom, att det här kan ta över ett dygn, Maria. Så ja, jag får liksom packa ihop mig själv och åka vill. Men det var väldigt knäckande. Men jag minns att min man sa liksom, Maria, du är ytterst ensam i det här. Alltså, och det är ju någonting i det du, liksom, han är ganska tuff sådär. Han är gammal elitsoldat och han är liksom, vi skojade om det att när vi var gravida, när vi skulle bestämma vart vi skulle födas, så sa jag, ja, men du skulle väl bara liksom, du skulle inte ens signa upp för någon klinik, du skulle bara YouTubea något klipp liksom, och hur föder man barn, och sen skulle du gjort det själv liksom. Jag aldrig har sökt hjälp. Men det var sant. Alltså, jag kom till någon slags så här, okej, jag måste klara det här själv. Alltså att det är ytterst jag som kommer föda det här barnet. Alltså det var något inom mig som gav upp den här. Jag tycker jag gick från att vara liksom tjej till kvinna där. Alltså jag blev liksom, det kom någon urkraft i mig, att någon liksom djurisk kraft, att jag, det här är upp till mig och jag måste klara det själv. Jag kan inte förlita mig på någon annan i det här. Så vi åkte hem och jag kom ju knappt upp ut i bilen, upp för trappan och liksom, men vi hoppade rakt in i badkaret i alla fall. Och sen också det här, vi hade ganska nyss flyttat in i den här lägenheten, och så amerikanska standard liksom. Dels hade vi inte prövat badkaret, och då visade det sig att den där jäkla proppen höll ju inte tätt. Så min man höll på att springa och försöka göra någon så här plastpåsekonstruktion så att liksom hålla, så jag skulle få något form av badkar. Och där tog ju varmvattnet slut jättefort. Så jag frös. Vi satt väl på värmen och
sådär.
Och jag hade så fruktansvärt ont. Och min man höll på att koka vatten på plattar och sprang fram och tillbaka. Så jag hade knappt honom, för han höll på att liksom försöka logistiken med vatten. Ibland hade jag ju alldeles för hett, så ibland bara alldeles för kallt. Och så att det här som jag hade då verkligen försökt jobba med, att jag ska vara i varmt och skönt vatten. Liksom vatten ska, för jag kände ju att vattnet lindrade smärtan oerhört mycket. Men det var ju, fy satan vad det var tufft alltså när jag kom hem. Det var den smärtan. Och så var det fortfarande den här peristaltiken. Men det är ju det här att, så här efterhand sen förstod jag att det är ju det där att pushverkarna kom ju nästan direkt när jag kom i vattnet. Alltså de här sista. För jag kände det här att jag måste upp och bajsa. Men det var ju inte det.
Men gud.
Jag sprang liksom toan ner i badkaret. Och den smärtan, och då var det liksom, då var det jäkligt tufft att hålla liksom känslorna och tankarna i styr, att liksom ha fokus på att det här kommer gå bra, att alla de här teknikerna, visualiseringen, det här med att andas, andningstekniken, och säga ja och vara tung i rösten, vara tung i kroppen, och alltså det var så tufft, för det blev ändå ganska lätt så här, shit, det här kommer aldrig gå, alltså säger hon, ska jag ha det så här i över 24 timmar, alltså, och egentligen så här, det var väl också det här som jag efterhand så här, det är ju här man vill ha det här stödet, att någon säger, nej men det är på gång. Alltså hade jag haft det här,
ja, precis. Jag hade
sagt, nej men du är nära, jag ser huvudet.
Ja, visst.
Ja, du vet.
Du kan ju se progressen liksom.
Ja, men jag tänkte att är jag alltså bara i öppningsfas? Är det här liksom att jag håller på att öppnas de första centimetrarna? Men alltså, i själva verket var det ju pushverkar jag kände, alltså de allra sista. Och jag sa det till Jonas, ja men jag känner huvudet på väg ut. Och så försökte han kolla, men det var ju så här att antagligen var det, jag menar, när jag var så kraftigt in i värken, då satt jag och skottade i badkaret. Och sen när han skulle försöka kolla, men då hade väl barnet åkt in igen, eller hon åkt in igen.
Och nu, ja, just det.
Liksom, åkte tillbaka liksom. Liksom. Mm. Ja. Mm. Och han bara, ni måste hålla ut liksom. Jag bara, vi måste åka in. Det var som jag sa, vi måste åka in, hon kommer nu. Och min man var så här, nej men du hörde vad han sa, och han vill inte bli, att vi ska bli hemskickade igen.
Nej.
Du måste här, du prövar här och sådär. Men i efterhand så, jag var ju alltså i aktivt förlossningsarbete där liksom. Jag var ju i slutfasen. Men jag pushade i alla fall på att vi måste åka in. Och nu tänker jag liksom vara bestämd. Alltså då får vi kampa i bilen utanför på parkeringen liksom. Jag åker inte hem. Så vi ringde ju barnmorskan och ja, hon tyckte väl inte att vi skulle komma. Men hon hörde väl ändå lite grann att okej, det är nog ändå. Liksom, det har nog hänt ganska mycket sen sist. Och jag stod ju där och försökte ta mig ur badkaret, försökte sätta på mig min hoodie och mjukisbyxor utan underkläder och allting. Men så ställde jag mig på alla fyra i köket innan jag skulle liksom ta mig ner till bilen. Och där kände jag ju igen att huvudet, det åkte banne mig ut. Alltså, jag sa det, hon kommer nu. Liksom, jag bara skrek, hon kommer nu. Men sen tror jag att när jag åkte i bilen så tror jag att det stannade av lite av den stressen liksom, av att hoppa in i en bil, kylan. Det var ikväll och mörkt. Och här i öken, det är ju varmt på dagarna, men på nätterna blir det ju kallt. Så att jag frös ju så jäkla mycket och in i bilen. Men så att vi körde ju då fort. Men alltså inte laglydigt, men ändå någorlunda säkert liksom. Men fort, alltså verkligen gasa på så mycket vi kunde. Och jag sitter ju då skottar i passagerarsätet och hänger liksom på kudden, nackstödet liksom hänger och tar kraft emot. Och jag säger ju hela, du måste ringa liksom midwifen och hon kommer nu liksom, hon kommer. Mm. Så att Jonas ringde ju upp, så vi hade med henne på högtalaren, så han försökte liksom assistera mig med en hand och köra med en hand och prata med midwifen samtidigt. Jag hade inte förmåga att prata med henne, jag var liksom inte kontaktbar. Så Jonas gav sig på så mycket han kunde, men sen kände jag liksom att nej, men hon kommer nu. Så jag sa det bara, nu är huvudet ute, säger jag. Och då tittar Jonas och så ser han ett halva huvudet ut. Eller jag kände ju själv också, jag kände ju med handen. Och då tänkte han liksom så här, ska jag ljuga och säga att huvudet ska jag liksom, för att det inte är ute, men så bara, ja, det är ute liksom. Och då fick jag lite så här, men det är halvvägs ute, eller så tror jag att han upplyser mig om det är halvvägs ute. Och då får jag en sån här, för jag var något jag var rädd för inför förlossningen, så var det här med syrebrist liksom. Jag tycker det är så jäkla hemskt. Man har gjort allt man kan liksom. Och så sen ska det liksom, det är så sorgligt om ett barn är helt frisk och man själv har det, och så ska det liksom ändå bli bestående skador på grund av att förlossningen går så lätt. Så det hade jag med mig. Då tänkte jag helt fel där, som jag vet egentligen, men jag var så här, shit, huvudet får inte sitta så där liksom. Jag måste ut med hela huvudet. Så att när nästa värk kom så liksom pushade jag allt vad jag bara kunde. Så då flög ju hela hon ut och landade på sätet. Och jag fattade inte det. Jag trodde att huvudet kom ut. Så Jonas bara, hon är ute. Du måste vända dig och ta upp henne. Liksom.
Jag bara, herregud.
Är det klart? Så det gick så fruktansvärt fort. Alltså det var liksom nästan första värken eller verkarbetet kom huvudet halva ut. Och sen kom liksom hela hon. Så det gick ju så jäkla snabbt. Shit. Ja, så att jag bara, det var så, vad fan, är det över nu liksom? Så här. Så jag vände mig om, där ligger hon på sätet liksom. Jag plockar upp henne och håller henne. Och då blev jag stressad. Alltså då, Jonas sa att jag kände själv panik. Men han sa att du var väldigt lugn och samlad. Alltså utåt i alla fall. Men då, liksom, vad gör jag nu? Alltså, jag hade liksom inte förberett mig för naturligtvis. Alltså,
Var var ni då? Liksom mitt på motorvägen?
Vi var mitt på motorvägen, ja. Och precis vid avfart.
Och kör fortfarande?
Vi kör fortfarande, ja.
Oh, herregud. Vi
var så inställda på att vi måste fram. Fram i tid. Alltså, man har ju frågat, men gud, stannar ni av vägen? Ringde ni ambulans? Vi tänkte alldeles det. Vi var bara...
Nej, ni bara, vi måste fram.
Man tänkte inte heller. Alltså, det kanske hade varit bättre. Eller så här, i efterhand hade det varit bättre om jag hade stannat hemma och fött henne där på badrums... Eller på... köksmattan när jag kände att nu kommer hon. Liksom. Det hade varit bäst om vi bara hade ringt någon där och stannat hemma. Men i alla fall, för då fick jag liksom, hur ska man göra något för att barnet ska börja andas? Alltså, och hur vet jag om man andas och så vidare?
Just det.
Och barnmorskan bara, men känn på umbilical corden. Känner du om det är någon puls i den, liksom, i navelsträngen?
I navelsträngen,
men det var ju så subtilt. Alltså, du vet, man har så hög rörelse. Det var så jäkla svårt. Både jag och Jonas försökte känna på den där navelsträngen. Bara, gud, jag kan inte känna något, men däremot kunde jag ju se så att hon har fin färg. Hon hade ju ett öga öppet och liksom hon såg väldigt lugn och liksom ja, och sam liksom bra ut, så hon hade ju liksom, hon var inte blå eller något sånt där. Och sen så började hon gnila lite och alltså hon kom ju ut helt cool liksom. Hon skrek ju aldrig. Men hon gnidde som lite och gjorde lite ljud, så då sa barnmorskan, jag hör henne, det är lugnt liksom.
Att föda bilen är väl kanske inget man förordar eller hoppas att någon ska behöva gå igenom, men om det otänkbara plötsligt händer, vad kan ändå vara bra att ha liksom i åtanke, att liksom att man ändå kan vara bra koll på, så att säga, om man är gravid?
Ja, om vi börjar med att barnet precis föds fram och man har inte gjort någonting innan alls, utan nu föds barnet och nu är barnet fött, då tänker jag så här, nej, men då ska jag bara se till att barnet skriker. Och stoppa in barnet så att barnet inte blir nedkylt. Svepa om det är jacka eller vad som man än har. Och sen, ja, och that's it, tycker jag. Det är väl bra. Sedan så skulle jag väl ringa till den förlossningsklinik som jag är på väg till och tala om att så här är, nu är barnet fött och vad ska vi göra nu och få goda råd. Och sen att om de då ordnar en ambulans eller att man gör det själv. Om man då, det här var i USA, så är 911 då man ringer, eller i Sverige 112, men att man tar kontakt med vården på så snabbt som möjligt. För utifrån det så kan, vilka de är duktiga på att dirigera.
Just det. Men viktigast att barnet hålls varmt och att man Ja, barnet skriker. Så att börja skrika.
Ja. Och det är väl bra om man nu känner att det är barnet upp på väg. Så att redan då ringt upp till den här förlossningskliniken så att man har en läkare eller barnmorska i telefonen eller och ringt efter ambulans, så att man gör det så snabbt som möjligt också. Mm. Tack och lov åt mig så finns det en studie i Sverige, nu är det ett tag sedan, men i Göteborg stack man att titta på, jag tror det var 2000 barn under lång tid som hade fötts på väg in. Och där alla barn mådde bra, även de som var prematurer och så vidare. Och ja, det är väl det är ju ingen tröst i situationen då, för att den här känslan är ju säkert katastrofartat och så. Men, lägg in telefonnumren så att de är lättillgängliga. Och så stanna bilen naturligtvis någonstans, kör av någonstans om det finns någon på sidan av liksom, någon plats liksom, som man står i lugn och ro.
Just det.
Och då blev det väl lite smått, lite lugnare, men ändå vi körde ju... Alltså då hade vi kört av motorvägen och då är det kanske egentligen 10 minuter kvar till förlossningskliniken. Mm. Och vi kör ju, Jonas han vevar ner rutorna, sätter på varningsblinkers och liksom och vi vinkar till passagerare, för vi kör igenom korsningar, vi kör över rödljus, vi kör över i motsatt körriktning, för jag matar på Jonas bara, du kör i andra riktningen, man blir liksom så här. Ja, vi körde inte lagligt, men folk var så himla, de fattade att det var något allvarligt liksom. Så, det gjorde de, men jag
alltså,
det var så. Det var en jäkla liksom, stress där på slutet var det faktiskt. Men vi kom ju fram till förlossningskliniken. Där står hon redo med en sån här wheelchair, vad heter det?
Rullstol.
Men jag liksom, jag var så himla, då var jag så här, då hade jag lugnat ner mig. Det kändes som att det alltid är bra med henne och så där. Så att jag, hon hjälper mig att ta med byxorna och så där. Så att jag går ju alltså ut och... Jag har en hoodie som jag har öppnat upp så att hon är skin to skin. Helt naken då går jag liksom. Med blodet droppar, navelsträngen hänger och jag går in till den här förlossningskliniken.
Fan, liksom. Vilken krigare alltså.
Och hon bara efter till. Jag såg inte ens den där rullstolen. Jag var så fokuserad på att komma in i värmen. Och liksom. Så hon gick efter till med rullstolen. Så här och så. Ja, men sen när jag väl kom in då var det ju... ett jättebra omhändertagande tycker jag. Då var de verkligen så här...
Det är woman power ändå.
Ja. Ja. Jo, det var ganska...
Men vad sa de liksom någonting sen? Alltså, kunde de liksom acknowledge att de kanske borde ha låtit dig stanna eller någonting?
Nej, men det är det som jag är också faktiskt extra besviken på. För alla kan göra missar. Men jag måste säga att jag är så otroligt både fascinerad och besviken över omhändertagande. Särskilt när jag vet väldigt mycket om att utbilda själv inom så här kris och bemötande och sånt där. Alltså hon var jättebra när vi kom, för då var det så här, allt är bra, vi följer protokollen, nu lägger det här, nu ska vi kolla barnet, okej, nu ska moderkakan ut. Och så, här, så att allt var så här, same procedure där som vi följer normalt. Va? Men sen hade hon behövt bemöta liksom, det här på något sätt. Men det gjorde hon inte, utan hon bara skämtade. Ja, vissa barn vill födas med sina föräldrar, så är det. Vissa barn vill inte liksom ha någon annan där när de ska födas och sådär. Och hon ville inte ta upp det där överhuvudtaget. Och jag sa ändå, försökte liksom så här, men jag vill ju stanna. Och, ja, det är så himla dåligt. Och det är så oprofessionellt också om man tänker vad viktigt det är för läkarna. Jag tänkte det som Gudrun gjorde för dig, att hon ringer upp. Då återskapas ju verkligen förtroende för den kliniken. Så det är ju viktigt för själva kliniken, men det är också så viktig del i ditt läkande att liksom, jag blev tagen på allvar. Jag blev skattad 2. Någon tar mig så pass mycket på allvar så förlossningschefen eller klinikchefen ringer mig och vill ha ett personligt. Alltså så det var ju jättebesviken över, till och med vi bad ju också sen om att få ett uppföljande samtal med henne. Alltså vi fick be om det. Hon gjorde inte det. Och ändå trots att vi försökte förklara där så var hon bara så stolt liksom och vidmakthöll sig i professionella bedömning. Och jag var så här, men jag förstår den, jag kritiserar inte den egentligen. Jag kritiserar liksom att du så här, jag hade velat att du sa någonting i stil att Maria, om jag hade sett det i efterhand liksom. Alltså jag gjorde en korrekt medicinsk bedömning då, men såklart med alla med facit i efterhand så hade jag självklart låtit dig stanna. Och jag förstår hur det här blev för dig. Alltså bara validera min upplevelse. För faktum var ju alltså, klockan 7 lämnade jag kliniken och 8:45 kom hon. Och 1 timme och 45 minuter senare. Liksom.
Alltså,
shit. Ja. Så, och liksom validera att jag förstår att det blev liksom väldigt tufft för dig. Det här som du också upplevde, att allt gick så jäkla fort, det var så dramatiskt. Mm. Var så knockad av själva, vad fan hände egentligen? Liksom. Och det var så jävla, den där smärtupplevelsen var ju alltså det värsta jag överhuvudtaget, jag någonsin kommer uppleva antagligen. Alltså det var ju, eftersom det var så snabbt förlopp så var det så intensivt. Så att det blev ju inte att jag gradvis liksom fick...
Nej, precis. Man fick inte vara med den stegringen. Liksom.
Precis, utan det var 0-100 på... och ensam då i det. Och det är inte ens att kunna ha det här med varmt vatten och så vidare. Och, ja.
Nej, och ingen som coachar dig eller liksom pratar till dig på det viset.
Nej.
Gud, alltså... Jag är helt svettig själv, känner jag, bara lyssna på det. Men hur mådde du i det här efteråt?
Nej, men
jättedrama,
alltså, ja, men precis. Men på det stora hela så gick det faktiskt väldigt bra ändå. Alltså, tack vare tror jag faktiskt att jag är psykolog och har så mycket kunskap och har läst på så mycket kring det här. Så jag använder liksom alla strategier jag har i min verktygslåda faktiskt.
Mm.
Jag tror, annars tror jag nog att det hade funnits en risk att jag blev traumatiserad av det här. Men också att jag hade förberett mig så otroligt mycket. Alltså det här med att öka sin motståndskraft eller resiliens inför en förlossning. Alltså jag hade verkligen jobbat på så mycket strategier som jag hade med mig själv, som gjorde att trots att jag inte fick stöd så klarade jag förlossningen ganska bra ändå.
Mm.
Men visst var det liksom... det var ju även där liksom en sorgeprocess också. Jag vet inte om du känner igen det, men liksom att efter så här, för några saker som jag var ledsen över, dels var jag ledsen för min egen skull, att fan vad tufft det blev liksom. Alltså att jag skulle ha det så tufft, att jag var så utelämnad och ensam och rädd i min förlossning. Det var jag ledsen över. Samtidigt som jag också kunde se det från det andra perspektivet, att redan jag var, någon dag efter att Astrid var född så kom några gamla Navy Seals, som är för detta Navy Seals kompisar till Jonas, eller de har varit i amerikanska försvaret här, och de gav mig en medalj, och då kändes det så här, de ger mig en medalj.
Fint.
Och då, om de tycker att det var en prestation, då är det en prestation. Så det fanns ju såklart den sidan också. Men, så den ena delen var att jag var ledsen över det, men den andra som var ledsen över det var det här första, jag menar, är det något man vill ha som man har hört, liksom, det är det här, så är det ju inte för alla naturligtvis, men när barnet kommer, att man liksom får den här lyckan och känner, nu är det över, fy fan vad bra jag har gjort det här. Mm. Det ena var det att jag fick inte den här stunden, utan min första stund var liksom, så här liksom.
Panik.
Ja. Panik snarare. Och också vad fick jag för väl... Jag var så ledsen över hur jag välkomnade henne till världen. Alltså, hon kom ut till en skräckslagen mamma istället för en liksom lugn och glad mamma. Det var ju liksom det jag verkligen ville. Alltså, jag ville välkomna henne på ett annat sätt. Och att Jonas liksom också missade första. Han sitter och kör bil och försöker liksom titta på henne, om hon ser bra ut, om hon andas och... Ja, så det var en del sorg att gå igenom, tycker jag. Sådär. Och sen också gå igenom de här olika minnesbilderna och försöka skapa den här hela berättelsen. Det som du också nämnde där med att jag tror att väldigt många kvinnor har ett behov av att få berätta sin förlossningsberättelse. Alltså, den är alltid dramatisk för alla.
Ja, verkligen, så är det.
Man behöver få gå igenom och prata, men inte alla kanske behöver det. Men väldigt många tror har ett stort behov av att få göra det. Och försöka få ihop, för att man är så frånvarande i så många bitar. Så jag jobbade också mycket med det. Men jag hade verkligen önskat ett mycket bättre omhändertagande och bemötande från min klinik efter. Mm. Det, ja, det satte sig kvar i mig. Liksom. Det gjorde jag som ett är det så ändå.
Hur ser du på den här otroliga liksom, actionfyllda förlossningen idag när du ser tillbaka på det?
Ja, men nu tycker jag ju bara att det är som en rolig historia. Alltså, och att jag tycker att liksom det här, att den här kvinnotillblivelsen som jag sa, att jäklar var liksom... Vilken power man ändå har. Så det har varit karaktärstärkande och självförtroendestärkande för mig. Och nu kan jag se det som en rolig grej. Liksom. Eller vad man ska säga. Så här.
En fantastisk berättelse att berätta för, på fester och så.
Ja, men visst. Jo, men det är ju när man märker när den kommer upp. Liksom. Jag brukar inte, liksom, men ibland kommer den upp. Sådär. Eller de frågar vad fudder och sådär. Herregud, då blir man påminn när man ser just folks respons. Att jag har kippt, och det är nog inte helt... vanligt att föda i bilen själv. Liksom. Och nej, men,
usch, ja, nej, fy, det låter fruktansvärt. Men skönt ändå att man kan komma över det också. Att det gick bra framförallt. Det är otroligt skönt att höra. F- från då, jag tänker dina så här kristankar inför och det här med liksom att förlora det liv du levde och så vidare, till den här otroligt alltså mindblowing sätt att föda barn på. Hur nu visar jag någon slags graf här med händerna. Ni som lyssnar hör ju inte hur jag visar gestikulerar här. Men liksom, hur funkar dina mentala, liksom, hur gick det med dina tankar helt enkelt om livet? När började de förändras och sådär?
Ja, precis. Alltså
det, om de förändrades.
Ja, för det första hade vi verkligen liksom gjort en så här stridsplanering eller liksom krisberedskap, jag och Jonas. Så här, hur ska vi, liksom, efter att hon har kommit, så här, hur hanterar vi sömnbrist? Hur hanterar vi emotionell liksom, instabilitet? Och hur hanterar vi eventuella bråk oss emellan? Och vi hade verkligen så här, allt från mat till... Liksom, jag hade pratat igenom det jättemycket. Och sen var det ju... Jag ska inte säga att det bara var guld och gröna skogar, naturligtvis inte. Jag märker också att jag har en tendens att försköna mer än vad Jonas gör. Men det var, vi var ju knockade av den här kärlekskänslan. Alltså det var ju magi. Alltså vi kunde aldrig, alltså det, vi var som på moln. Alltså det var, vi var så kära i den här lilla individen. Och vi var så jättelöjliga och bara gick och tittade på henne och liksom höll henne. Och kunde liksom inte... Alltså det var verkligen den här moln, bebisbubblan som... Och den fick man ju så mycket kraft av. Ja. Och sen blev ju jag så här, men det här är ingenting att ha barn. Det är ju oerhört lätt. För att så här, i efterhand så var ju första tiden väldigt lätt. Det är ju sen. Sen tycker jag att det svåra kommer. Det kan ju se olika ut. Jag menar, får man ett barn som inte sover? Får man ett barn med kolik? Alltså all respekt för det. Men hon sov jättebra. Hon åt, amningen funkar bra. Alltså hon var så himla... Alltså hon var ju det finaste vi hade någonsin sett. Alltså vi var så kära och jag tyckte hon luktade så gott. Alltså jag kunde liksom sluta lukta på henne. Jag till och med tyckte bajset och kisset luktade jättegott. Jag tyckte liksom... jag var helt knockad och vi var så löjliga, både jag och Jonas. Vi gick i någon slags förälskelse bubbla. Och...
Men så himla härligt att det blev så för er, med tanke på er initiala liksom, ingång till det hela.
Jo.
Underbart.
Och då kändes det så här, det här är ju enkelt att ge upp. Vad är vårt gamla liv värt? Ingenting. Men sen såklart med takt med att liksom, tiden har gått så har det ju blivit... liksom hela tiden en sån här liksom att det, men liksom det har varit ett arbete i sig, det här med att liksom, jag menar, jag är otroligt glad och jag älskar henne och jag tycker så himla härligt att vara med henne, men det är också det här att hela tiden acceptera livets begränsningar som det har inneburit. Det har varit en uppgift för mig i alla fall, verkligen.
Vi pratar mer om det i Barnet går. Det här är jättespännande. Men du, vi behöver tyvärr börja runda av det här samtalet som har varit så otroligt intressant. Du, finns det något råd du kan ge? Nu är det, så här, det är svårt att ge råd till folk som föder på motorvägar, men liksom, i allmänhet till den som är gravid just nu kanske och lyssnar. Har du något?
Ja, alltså något generellt så där, så jag har faktiskt själv satt samman ett program för just att hantera de här psykologiska reaktionerna under graviditet för att må bättre. För jag kan tycka så här att jag skulle önska att fler kvinnor kunde må lite bättre under graviditeten och ta tillvara på den tiden. Alltså det är så här once eller kanske twice in a lifetime eller kanske liksom fler gånger. Men det är ju en helt unik upplevelse och det är så tråkigt. Jag kan tycka att hade män varit gravida, det är ju många vi som har spekulerat i det, då hade ju allt sett helt annorlunda ut. Och det är verkligen dags att uppvärdera moderskapet. Och jag skulle liksom, det är något jag skulle önska, att folk kunde liksom få må bättre under sin graviditet, ta hand om sig själv bättre. Och då tänker jag psykologiskt. Jag tror att det finns jättebra omhändertagande på många sätt i Sverige. Men jag försökte själv faktiskt titta på de här psykologiska strategierna. Både för att må bra under graviditeten, och då tänker jag det här med att hantera oro, sätta sitt bra tillstånd, fokusera på det som är bra och går bra. För det kan ju för många vara olika symptom och sånt där. Men också ta tillvara, få till ta hand om sig själv. Man säger så här, dra gravidkortet, och det är inte så positivt kanske. Men på ett annat sätt, hur kan man liksom börja ta hand om sig själv, sätta gränser? För när man blir förälder måste man ju det. Det är det, en av de positiva sakerna med att bli förälder. Att barnets bästa går alltid i första rummet, och då är det lättare att säga nej till massa saker. Och det här kan man ju börja träna med och redan som gravid. Men sen tycker jag att jag fick också lära mig så jäkla bra tekniker. Jag gick också hypnobirthing-kurs, men alltså att man kan faktiskt jobba väldigt mycket för att förbereda sig för sin förlossning rent emotionellt och mentalt, som jag tror rustar en. Det finns ju fortfarande liksom lite forskning kring. Jag läste nyss bara, SBU kom ut med en rapport häromdagen om just det här, hur ska man hjälpa gravida som känner stress, oro, nedstämdhet, depression. Hur ska man förebygga förlossningsrädsla och så vidare? Det finns liksom fortfarande liksom för lite kunskap kring det. Men det finns ju ändå vissa tecken på att man kan liksom hjälpa till. Så det är väl sådär att sök själv information kring dig. Ja, alltså så här, hur man kan rusta sig bättre. För jag tror att hade inte jag förberett mig så här mycket inför förlossning så hade det inte gått så pass bra som det gjorde. Det tror jag inte.
Det kan man ju ändå tänka sig, för man tycker ju det du har berättat är ju liksom en otrolig händelse. Otroligt dramatiskt. Så det är imponerande att du har lyckats liksom omvandla det till någon form av positivitet ändå.
Ja, precis. Jag har faktiskt satt samman ett program som jag ska se om det finns något intresse för, som jag kallar Waving Mom eller Stark Mamma. Det finns faktiskt på Facebook och Instagram om någon är intresserad. Just för att jobba med de här psykologiska bitarna i graviditet. Alltså hur man kan hantera oro och sätta sig i bra tillstånd och kanske öka sina chanser att må bra. Och jag menar, som sagt, det finns mycket så här kring profylax och så i Sverige. Men jag menar, om man har psykiskt dåligt så finns ju ofta att man kan bli alltså få träffa en psykolog och sådär för att jobba med. Men jag tänker egentligen skulle ju alla kunna vinna mycket på att jobba med det emotionella under sin graviditet.
Absolut. Det tycker jag att vi tipsar om på Vattnet Gårds Instagram
i samband
med det här avsnittet sänds också. Så tar vi det vidare. Det låter ju superbra och jätteviktigt. Du, pju! Jag är helt svettig. Jag är så glad att det gick bra för er. Tack så hemskt mycket för att du ville berätta.
Ja, men tack så mycket för att du och ni har lyssnat.
Tusen tack, Maria Linde. Puh, wow. Alltså, föda på en highway i USA. Jesus Amalia, säger jag bara. Tur att det gick bra till slut. Tack snälla du som har lyssnat och hoppas... Tack också snälla du som har lyssnat. Hoppas att du får en fortsatt härlig dag. Välkommen också till mammagruppen på Facebook, så hörs vi snart. Kram!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.